Jag skulle tro att de flesta av oss som är här, vi har någon gång i ungdomen hoppat hage. Det gjorde jag. Jag tyckte om att leka med flickorna. Och de hoppade hage. Och då var det ju så att man hoppade inte hela tiden rakt fram. Utan ibland så hoppade man åt sidorna också. Så kommer det vara lite grann i min predikan idag. Och jag hoppas att ni kan hänga med i det här kasten ifrån det ena till det andra. Så att inte ni tror att jag har blivit snurrig, utan jag vill ha det så här. Så hoppas jag att ni kan hänga med. Och det tror jag att ni gör. Det blir inte någon textpredikan, utan det blir en temapredikan idag. Och jag ska ta den ifrån ett väldigt kort ord. Ifrån Matteus evangeliets 19 kapitel. Det är den 26 versen. Och de här orden som jag ska läsa talade Jesus till förfärade lärjungar. Därför att Jesus hade talat om för dem hur svårt det är att komma in i Guds rike. Och då säger lärjungarna, vem kan då bli frälst om det är så svårt? Då säger Jesus så här. För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Vad är stort och vad är litet? Vad är möjligt och vad är omöjligt? Svaret på de frågorna skiljer sig beroende på vilka det är som svarar, tror jag. På Jesu tid fanns det en änka som vid ett tillfälle la några ören i offerkistan. De andra la dit mycket. Och hon la dit väldigt lite. Men enligt Jesus så var hennes gåva större än de andras. För hon gav allt hon ägde. Och de andra, de gav bara utav sitt överflöd. Den ekvationen gäller idag också. Därför kan den som lägger 100 kronor lägga mycket mer än den som kanske la i 5000. För det beror på tillgångar som man har. När Jesus låg till bords i farisén Simons hus kom en prostituerad kvinna in. Hon böjde knä vid Jesu fötter och grät hejdlöst. Hon kysste hans fötter. Hon smorde dem med olja. Hon torkade hans fötter med sitt hår. Det tyckte Simon var väldigt opassande. Och han hade helst önskat att hon aldrig hade kommit in. Men då ger Jesus Simon en bra lektion. För Jesus talar om för honom att kvinnans kärleksgärning mot honom till och med hade verkat syndaförlåtelse. Hon har visat stor kärlek och hennes många synder är henne förlåtna. Simon hade inte visat någon kärlek alls. Så fin han var i sin präktighet. Så hade han glömt bort det. En liknande lektion ger Jesus sina lärjungar när han berättar om farisén och publikanen i templet. Farisén, han tackade Gud för att han var så bra och präktig. Det fanns inga fel hos honom. Det fanns bara positiva saker. Så tyckte han själv. Och publikanen slår sig för sitt bröst. Och det står, han vågade inte lyfta blicken en gång. Och så säger han, Gud förbarma dig över mig syndare. Och Jesus sa att publikanen gick hem rättfärdig i motsats till den andra. Du och jag, vi behöver be Gud om nåd så att inte vi förvandlas till fariseer som litar på någon egen präktighet och talar föraktfullt om andra människor som kanske har misslyckats mer i sina liv än vad vi har misslyckats. För på några punkter har vi allihop misslyckats. Men så finns det alltså andra som har misslyckats mer. Gud bevare oss vänner för att föraktfullt se ner på dem. För en människas gråt och ånger i ensamhet är inför Gud mer vett än en präktig kristen människas slentriana lovsång i pingstkyrka eller missionskyrka eller vilken kyrka det än är. Ett par sorgsna män var på väg till Emmaus. Det de samtalade om, det var egentligen att det de förut trott och levat för fullständigt hade raserats. Stegen var tunga. Och är en människa ledsen så syns det på hennes kroppshållning. Och jag tror att det syntes på Emmausvandrarna. Sorg och uppgivenhet. De hade trott att Jesus var den som skulle förlossa Israel. Och nu var han död. Och drömmen om det de hade hoppats på var fullkomligt krossad. Döden hade de inte gjort alltihop. Då sker det omöjliga. Han går plötsligt bredvid dem. Han som de hoppats på. Nu går han där bredvid dem. Och förklarar skrifterna för dem. Och undan för undan så försvinner sorgen ur deras ögon. Och ryggarna rätas. Och stegen blir spänstigare igen. Orsaken är den att Jesus låter dem förstå vad skriften säger. Det som för ett tag sedan hade varit fullkomligt omöjligt, det såg de nu som möjligt. Drömmen började leva på nytt igen. Låt oss ett litet ögonblick tänka tillbaka på frågorna jag ställde i början. Vad är stort och vad är litet? Vad är möjligt och vad är omöjligt? Är det inte sådana frågor vi går och tänker på då och då? Är det inte det att vi har problem med svaret på de frågorna som gör att vi inte alltid ser så glada och förhoppningsfulla ut som vi skulle vara? Vad är stort och vad är litet? Kanske någon av er som sitter här idag tillhör den kategori av människor som tycker att allt du gör är litet i jämförelse med vad andra gör. Undantaget dina misstag. För de tycker du är större än andras. Eller kanske Du tillhör dem som tycker att det du gör är stort i förhållande till det som andra gör. Då undantaget misstagen, för de är ju färre. Om vi passar in i någon av de här grupperna så är det synd om oss. För både mindervärdeskomplex och högmod skadar oss själva och Guds rike. För ni vänner, Gud vill inte att vi ska betygsätta varken oss själva eller andra. Han vill istället att vi ska slösa kärlek på varandra och tjäna varandra med glädje. Är det då så att vår möjlighet till tjänst är begränsad på grund av olika orsaker, så är ändå det vi gör stort inför Gud när det görs i kärlek. Vad är möjligt och vad är omöjligt? När det gäller den uppgift som vi står i församling, så kanske den största omöjligheten, om man nu kan säga det så, är att genom vårt arbete få se människor komma till tro på Gud. Men här gäller det ordet att det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Salomo skulle bygga ett tempel åt Gud. Och han byggde det jättefint. Det var guld, det var silver, det var koppar. När det stod färdigt var det fantastiskt vackert. Men det blev ett verkligt tempel först när Guds härlighet uppfyllde det. Då blev det ett tempel. Så är det också med församlingen. Den består av människor, vackra, därför att de är skapade till likhet med Gud. Och församlingen är menad att vara ett Guds tempel. Men den blir ett verkligt tempel först när Guds härlighet uppfyller den. När Guds kraft kommer. För i vår egen kraft, hur duktiga vi än är, så förmår vi inte att förmedla Guds härlighet. Det förmår vi göra först när Guds härlighet har fyllt oss. I Hesekiels 37 kapitel har vi en underbar berättelse om hur Gud kan göra det omöjliga. Men hur han låter en människa få vara en del av detta omöjliga. Det är berättelsen om de förtorkade benen. Gud visar Hesekiel en dal som är fylld av benknotor. Förtorkade människoben. Och så frågar Gud profeten om benen kan bli levande igen. Och han ger svaret att han inte vet. Men att Gud vet. Då befaller Gud Hesekiel att profetera över benen. Han ska tala om för dem att de ska bli levande igen. Att senor och kött ska växa och övertäckas med hud. Och när Hesekiel på Guds befallning talar ut det han har hört att Gud befallt honom tala, då sker det. Det blir ett rassel, det blir ett gny och benen kommer samman. Och hud och kött täcker benen. Men någon livsande finns fortfarande inte i kropparna som ligger här. Då befaller Gud Hesekiel att kalla på anden. Och det måste ju vara Guds helige ande, livets ande. För att blåsa på de dräpta så att de blir levande igen. Och då sker det. Och så står det så här. Då kom anden in i dem och de blev åter levande och reste sig upp på sina fötter en oändligt stor skara. Det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Du och jag, vi lever med den stora och alltigenom överskuggande uppgiften att vinna människor för himlen. Och vi måste förstå, du och jag, att fastän vi fått uppgiften så kan vi inte utföra den i egen kraft. För att det ska kunna ske så måste en människa få del utav Guds kraft. Annars sker ingenting. Det som är döda, för det står ju så, döda i synder och överträdelser, måste födas på nytt. Vad det är viktigt att vi inser det. Uppgiften Gud har gett mig är helt omöjlig att utföra i min egen kraft. Hur många resurser vi än skaffar oss. Hur stor ekonomi vi än har till vårt förfogande. Hur många talare vi än kan kalla. Och vi kan räkna upp det ena efter det andra. Så går det inte. Om inte Gud utför verket. Vi är maktlösa helt och hållet, du och jag. Men för Gud, jag säger det en gång till, för Gud är det möjligt. Och det behöver vi säga varandra gång på gång för att vi inte ska tyngas ner och frestas att ge upp i det stora uppdraget. För uppdraget är fortfarande stort. Jag vet inte hur många människor det finns här i Älgarås som inte känner Gud. Men billigt talat är det många som finns här. Döda i synder och överträdelser. Emmausvandrarna, de var nedtyngda av sorg och bedrövelse. De vandrade i hopplöshet fram till det att Jesus förklarade skrifterna för dem. Då började färgen komma tillbaka på kinderna igen och deras hjärtan fyllas utav hopp. Vi, du och jag. Jag kanske bara talar till mig själv idag. Jag vet inte. Men jag säger ändå, vi, du och jag. Vi behöver uppleva samma sak som lärjungarna. Bildligt talat behöver vi uppleva att Jesus går vid vår sida och börjar förklara skriften för oss. Allt det som sägs om honom. Och Jesus sa ju att det skulle ske. Visserligen säger han inte att det är han som ska göra det. Men han säger den helige ande när han kommer. Då ska han påminna er om allt det jag har sagt. Han ska vägleda er. När det sker, då ser vi att uppgiften som vi har fått kan bli förverkligad. När vi ser mer och mer vad vi har i Jesus. När vi predikar det Gud befallt oss predika, då låter den helige ande ordet verka. För oss är det omöjligt att ge människor liv. Men det finns en sak som är möjlig för oss. Och det är att vara trogen uppgiften och predika ordet så som det är sagt. Det kan ske det Gud har gett oss i befallning att utföra. Vi ska påminna varandra om att segraren från Golgata, den uppståndne Jesus, är vid vår sida. Vi ska uppmuntra varandra och säga, det är inte kött. Och som vi hörde här i inledning, vi ska uppmuntra varandra och säga, väckelsen kommer. Vi vet inte när den kommer. Men när Jesus är närvarande, då kan det ske. Tänk, vänner, om Jesus får röra vid vårt inre, om han får förklara skriften och sin härlighet och sin makt på ett sådant sätt att vi tänker, jag kan inte stanna hemma ifrån gudstjänsten i Pingstkyrkan i Älgarås den här söndagen. För vem vet, det kanske är den här söndagen den bryter loss. Då måste jag vara med. Eller kanske tänka, jag kan inte låta bli att föra vittnesbörd om Jesus vidare. Jag måste tala med min granne en gång till. För den här gången kanske det ska ske. Inte genom min egen kraft, men därför att Jesus verkar igenom mig. Skaran av antalet döda, den är stor i vårt land och över vår värld. Men ifrån den skaran ska Gud väcka upp en oändligt stor hop utav människor. Vad är stort och vad är litet? Vad är möjligt och vad är omöjligt? Ja, när Gud öppnar dörren, då kan ingen stänga. Och när Gud stänger kan ingen öppna. Vi ska strax sjunga en sång, Alvi och jag, som talar lite grann om det här. Men vi ska be först. Herre, öppna våra ögon för verkligheten så att vi ser hur oförmögna vi är i egen kraft, men att vi ser vilka möjligheter vi har i dig. Herre, ge oss ögon så att vi ser perspektiven på ett rätt sätt. Du känner vännerna i Älgarås. Du vet, Herre, vad de behöver. Och nu tackar jag dig för att du går här vid deras sida. Och du vill tala tro in i deras hjärtan. Tack, Herre, att om någon upplever att de inte kan göra så mycket, så vill du viska in i deras öra, allt förmår du genom mig som ger dig kraft. Om andra tycker att det är litet, så är du den som värderar annorlunda. Och Herre, så ber vi också att du lyser på oss, så att inte vi går omkring som fariseer och se ner på andra, utan att vi istället kan se med kärlekens ögon på våra medmänniskor som kanske inte har lyckats så väl. Hjälp oss att älska dem fram till dig, Herre Jesus. Vi ber om dig i ditt eget namn. Amen.